Hon gav sig ut och vallraffade i Stockholms datingvärld och dejtade som sin bokkaraktär Eva. Det blev en salig blandning män, och bland dem råkar hon stöta på kärleken själv på riktigt. Anita Clemens, CP4 extragästen. Jag heter Titti Schultz. Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
Detsamma, Titti. Alltid roligt att vara.
Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
Nej, men bra tycker jag. Det är ju fredag.
Ja, har du fredagskänsla?
Ja, jag ska på den här festivalen imorgon. Rosendals Garden Party.
Ja, och just det. Detta pågår också. Det är full rull i stan faktiskt, så här års. Du satt igång och dejtade hejvilt i research-syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man kan ju nästan säga som att perioden barn. Om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
Just det.
Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså, det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med, det är huset. Många skaffar ett barn eller två eller sju. Och, alltså, man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
Exakt, så det var väl också den stora knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
Nej, det ante mig.
Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
Jag tror att för mig skulle det vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
Ja, men alltså, oftast man har levt i en lång relation så man är nästan vuxen blivet tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Single Evangeliet beskrivits. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
Absolut.
Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms datingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
Okay.
Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
Ja.
Det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera. Men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite, eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ju ut i datinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, hade jag dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var såhär, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, mm. så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor. Ja. Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig, så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja lite finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
Alltså jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
Nej, vi har haft, alltså, vet jag, haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt, det hoppas jag i alla fall.
Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej. Det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det, och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
Ja, men vad gillar du att göra?
Ja, starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
8-8-7 som i år då?
Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
Mm.
Och det är bra att dejta, för kan man säga, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
Mm.
Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario? Det är någon forskare, liksom, jättegullig kille.
Mm.
Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell för att familj. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
Mm.
Varför tänker jag ens att jag skulle vara, att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag ju inte, för jag tänkte bara tvärtom.
Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
Nej.
Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att, alltså, jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig.
Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med, och jag gör det bästa för att ändra mig.
Jaså, ja, okej. Okay. Mm.
Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
Ja, jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här, men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja, men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom, på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
Men var det då du började jobba med boken, eller började du dejta innan som jobb?
Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
Mm, okej. Okay. Jag vet att du bland annat, Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
Absolut inte.
Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
Nej.
Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
Det gjorde hon.
Hur var det?
Nej, men det var jättespännande. Det var framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldy.
Apropå Baldy.
Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
Det blev
i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
Ja, den är lite smutsig.
Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären, enligt hennes smak och tycke, var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Markus.
Mm.
Och du blir kär i verkligheten.
Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, så måste jag säga.
Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
Men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom.
Mm.
För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
Nej, alltså mina killar ska ha hår.
Ja. Tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varandra lite.
För fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom.
Mm.
Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll.
Klädde du dig som Eva?
Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
Nej, nej, ni har lite olika garderob.
Ja.
Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på. De är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
Nej.
Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
Är du beredd på responsen?
Blandad.
Mm. Var du med om några riktiga katastrofer?
Ja, gud.
Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
Ja, men det var ju en AI-dejt.
Vad betyder det ens?
Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett.
Mm-hmm.
Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden. Han bara, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
Uff, det här får man inte.
Nej, jag vet.
Nej, vi får inte säga det här.
Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärm. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
Ingen bra kombo.
I ditt tycke.
Lite självskadebeteende.
Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
Är det romantiskt lagt?
Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter.
Mm.
Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
ja, men påminn
jag fick liksom
oss om
komma
det.
Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
Mm.
Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
Mm.
Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
schizofrent
var
nästan
jobbig,
som man sa för.
Mm. Ja.
Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det under låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
Nej.
Så det är så. Du, vad händer i sommar?
Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
Mm. Och Marcus, han ska med.
Han ska med.
Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbljud. Alla typer av...
Vad är det?
Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Mm. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det, för det blir värre och värre med åren. Det är inte superskärmigt.
Okay.
Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
Ja,
för de ser jag överallt.
Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
Om man har hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
Blackout.
Ja, blackout, tack.
Vi kan återkomma till det en annan gång.
Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
Okej. Okay. Ja, typiskt.
Får jag tjuvkolla?
Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De bara, nej, men gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
Ja.
För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
Tack för att komma.